Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Okej, Hanna, för då skrek jag. Jag var bara så här, wow, det är bara, alltså, jag visste inte vad jag skulle ta väg när man är så här osamlad liksom. Hon bara, nu använder du, istället för att skrika så använder du den här kraften inåt. In med hakan, gör som du ska göra en sit-up och tänk att du ska trycka ut en tampong. Och då var det som att bara så här, pang, sa det för mig. Och sen krystade jag två, alltså huvudet, kroppen, moderkakan.
Hej, hej, hallå kära lyssnare och välkommen till ännu ett avsnitt av Vattnet går, podcasten om graviditet och förlossningar med mig, Nina Campioni. Och för er som kanske är nya här, så missa inte alla spännande gäster och berättelser som har passerat i Vattnet gårs historia. Ni kan till exempel lyssna på Ebba von Sydow berätta om verkar inne på Svenskt Tenn, hur Gudrun Schyman filmade sina förlossningar eller hur Amanda Schulman helt enkelt ville skita i det här med att föda. Ja, det finns i alla fall massor av spännande stories att lyssna på, så missa inte det. Men nu över till dagens fina gäst som är ingen mindre än mediamogulen, programledaren och ja, helt ärligt, min chef här på podden, Hanna Widell. Hanna är mamma till tre härliga barn, Rosa, Vilma och Ville. I en ganska så rörig ordning tror jag så ska vi nu gå igenom allt spännande som hände på vägen till den här trebarnsfamiljen och hur jag helt klart kommer be att få en Hanna Widell-förlossning vid nästa förlossning, för den verkar ju faktiskt helt magisk. Och med oss såklart är också barnmorskan Gudrun Abascal, grundare av BB Sofia, för att hjälpa oss på traven när vi liksom kommer till lite krångligheter under vägen. Men nu kör vi tycker jag. Här kommer Hanna Widell.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Det härliga med att intervjua Hanna är att hon förberedde innan man säger att jag pratar så snabbt, det kommer gå fort där. Det känns skönt.
Ja.
Du har tre barn.
Ja.
Och hur många syskon är nu ni?
vi, alltså jag och min Amanda och jag var det gänget. Vi är ju alltså 5 systrar.
Just det.
Mm. Och sen har vi då fått, nu har vi då tillsammans 6 kusinbarn, heter det så. och jag står för hälften av dem.
Ja. Det låter så härligt. Men har du, i och med att du har så många syskon, också, tror du att det gör att du också vill ha fler barn?
Nej, men alltså jag har nog alltid sett mig som mamma till många barn. Alltså så här, sett mig som en person i en stor familj, tror jag. Och det tror jag väl är för att vi har varit en ganska stor familj själva. Och sen så tror jag jättemycket på det här, att jag tror så här, att man, ja, men man gör typ som det man kommer ifrån, helt omedvetet. Det finns säkert de som går liksom åt något helt annat håll. Men jag fick barn ungefär samtidigt som min mamma, alltså samma ålder som min mamma. Och jag har ganska långt mellan mina barn, precis som det mellan mig och mina systrar. Och ja, men det känns som att jag har gjort ungefär samma, lika, liksom. Helt omedvetet. Men när jag nu så här tänker tillbaka, eller tittar tillbaka, så är det nog det. Och sen så att jag har tänkt någon form av trebarnstanke, och det är väl för att vi är 3 helsystrar, och sen så har pappa skaffat 2 liksom till. Så att liksom, men i min huvudfamilj så har vi liksom, var vi 3 när jag växte upp.
Men i alla fall, Rosa är 12 år nu. Så det har ju ändå gått ett tag sedan du
var gravid mamma jättelänge. Första
gången. Men ska vi börja prata om den graviditeten? Hur planerad var den och sådär?
Nej, men den var ju inte alls planerad. Och jag tänker så att, för det är ju ganska spännande just att man, för jag har erfarenheten av att så här, få barn vid 28 och 38. Och det är 2 helt olika saker. För jag tänker också så många av mina kompisar, de får ju barn vid 38. Men det var inte alls planerat. Och jag var väl, alltså jag brukar säga det, att jag gick liksom från krogen till BB, tänkte jag säga. Nej, men till MVC kanske. Men jag hade ju då träffat Rosas pappa. Och han är en ganska intensiv person, minst sagt. Så. Och han hade barn sedan innan. Vilket var att han ganska snabbt började prata om liksom, hur härligt det var då att skaffa barn och sådana saker. Men så att det var faktiskt så här att det här gick ju jättesnabbt, det kan ju låta helt galet idag. Men vi blev ihop där i slutet av oktober. Jag hade dock känt honom ganska länge, så att det var inte så här att vi precis hade träffats. Men vi blev ihop ordentligt. Och, eller då vi bestämde liksom. Och sen gav jag honom en julklapp. Att så här, från och med nu så skaffar vi barn. Då hade vi ju inte varit ihop liksom mer än 20 sekunder typ. Och sen så var det så att han friade till mig på nyårsafton. Och då så var jag så här, men då väntar vi med att skaffa barn då. Och sen för att 2 veckor senare förstå då att, att bebis var ett faktum, helt enkelt. så det gick ju väldigt, väldigt snabbt. Och det var ju, alltså i tanken planerat. Men jag var inte alls beredd på att jag skulle ge bort en bebis julklapp och 10 timmar senare var på smällen. Jag hade tänkt så här, det tar ju 2 år typ. Alltså det var så mycket, jag hade hört många som var så här, ja men vi satte igång och sen så tog det sin tid och så här. Men det här sa ju bara liksom pang då. Vilket känns ju lyxigt så.
Men hur kändes det då? Hur kändes graviditeten i det? Att du liksom, om du egentligen kanske inte riktigt var beredd?
Ja, men jag tror, alltså så här, jag är ganska dålig på att vara gravid. Så jag har väldigt, jag är en kontrollmänniska. Och det är någonstans liksom bland de få sakerna som jag absolut inte kan kontrollera. Och det har jag tyckt var ganska jobbigt. Liksom. Det är också mycket hormoner som slår på där i början som gör att, så här, som inte passar mig speciellt bra. Så att jag var ju någonstans, alltså jag blev väldigt orolig. Och sen så tror jag faktiskt, för att min mamma fick mellan mig och Amanda då ganska många missfall. Som väl jag, alltså jag var ju jätteliten då, men det sitter någonstans. Så att jag drabbades av liksom en enorm missfallsskräck. Så. Och det, ja men så att varje liksom toalettbesök typ, så trodde jag så här, nej men nu var det liksom kört typ så. Och det här var ganska jobbigt tycker jag. Liksom,
det låter
så.
Oerhört påfrestande.
Ja men verkligen, så att jag kan säga så här, att jag tycker att jag har haft ganska liksom, eller alltså graviditeten med Rosa var fysiskt oerhört lätt. Alltså inga problem överhuvudtaget. Men psykiskt ganska jobbigt tycker jag. Men sen så gjorde du också så här, den graviditeten var också så här, den känns nu så här som att det gick jättesnabbt. Gifte mig i vecka 28. Alltså skulle inte hänt barn 3. Men då bara, klart vi ska gifta oss vecka 28, men inga konstigheter liksom så. Och sen så
Då måste jag fråga, hur gjorde du med brudklänning då?
Ja, men jag hade faktiskt två delar brudklänning, jättefin. Mm. Men som var liksom, så att jag gjorde så här, kjolen var liksom sydd efter att man kunde ha mage i, och sen så var det liksom en topp till så. Men jag vet att vi sydde om den där liksom ett par gånger liksom precis in i det sista. Och sen så var det som att efter bröllopet var det som att jag slappnade av, och så blev magen liksom ännu större. Alltså det var så här, och så att jag liksom höll mig tills dess liksom. Men det som var, alltså jag var inte ett dugg brydd av att så här, jag tyckte det var underbart att så här, gifta mig och liksom, eftersom jag inte drack då, så kom jag ihåg allting istället. Mm. Och så här, alltså det var liksom en väldigt liksom härlig grej, och det var också oerhört romantiskt att gifta sig och då vänta första barnet och så här, liksom det var så här som, ja men det var härligt på alla sätt. Mm. På sätt.
Men om du jämför den graviditeten då när du var 28 med den här när du var 38, det är mm. ganska intressant. Vad är de största skillnaderna, tycker du?
Nej, men det är mycket tyngre att vara gravid när man är äldre. Mm. Det är som att så här, man förstår ju någonstans att kroppen är gjord för att vara gravid när man är mellan 20 och 30. Och sen så tror jag också så här att ju äldre man blir, just om man har så här katastroftankar och sånt som jag då har, ju mer har man hört och ju mer medveten är man. Så att jag tycker att det psykiska också blir ännu värre. Alltså jag säger så här, mm. om jag hade lite så här missfallsrädsla och tyckte att liksom, lite sådana saker var jobbigt då. Så alltså, i min sista graviditet, jag hade, alltså, i min drömsituation, och nu är det en sjuk människa som pratar här, men då skulle jag vilja bli inlagd när jag kissat på stickan och ligga uppkopplad. Så att jag hela tiden hör bebisen i 9 månader.
Ja.
Då skulle mitt liv vara helt perfekt. Mm.
Så. För det kanske kommer. Det låter ju ändå som någonting som skulle kunna utvecklas.
Så fruktansvärt skönt. Att man har liksom bara en liten grej i örat som man hör hjärtljuden hela tiden. Ja. Det tycker jag vore helt fantastiskt. Men vilket gör, för att det är där att min katastrofgrej, och jag vet inte varför det är så, för att någonstans är det så att missfall är jättevanligt. Och ja. Det är liksom så här, men det är någonting som gör att, och jag tror inte så här, det har ju inte hänt mig.
Jag skulle precis fråga, du har aldrig haft missfall.
Nej, och jag har fått 3 friska fina ungar. Alltså ja. Förstår du, det är så här. Men det är någonting i mig som gör att jag har liksom hakat upp mig på att det skulle bli en sån fruktansvärt stor besvikelse. Och så många som är inblandade som skulle bli besvikna typ. Mm. Och så har jag tänkt så här, ja, men efter första barnet kanske det där skulle liksom tona av. För de har ju fått en bebis och så liksom. Men nej, jag tycker att det är, har varit lika illa varje gång faktiskt. Just det där att det är som att jag i 9 månader då ska hålla bebisen vid liv. Samtidigt som man vet ju så här, ja, om man inte då skulle avbryta en graviditet så blir det en bebis. Alltså så här, det är som att jag blir lite dum i huvudet under mina graviditeter. Som att jag inte kan tro på att det bara ska hända liksom. Mm. Ja,
jättepress också. Alltså, sätter på dig själv.
Ja, men jag vet, jag borde säkert gå jättemycket terapi för det här, men det är någonting som gör att det bara är så i min hjärna.
Ja.
Som att det är liksom avhängt på om jag liksom gör rätt eller fel på något sätt.
Men är det någonting med den här när att bli gravid när man är äldre som du tycker har varit bättre eller skönare eller liksom?
Nej, men det som jag kan säga är ju såklart, och det beror ju på, det är klart att det är så här, alltså det är som att kroppen vet vad den ska göra ju fler graviditeter man har haft där. Så. Och sen så, det är så här, men det kan jag säga också är att det är ju såklart, man är ju liksom en coolare katt när man är äldre, så att jag tror så här, att bli gravid vet jag inte, men att bli mamma har ju ganska mycket fördelar liksom med när man är äldre på något sätt, tycker jag. För att jag minns, alltså så här, det som var jobbigt tyckte jag var så här, när jag var gravid med Rosa, det var ju så här att mina kompisar inte alls var där. Och de var så här oförstående också, vilket jag kan förstå, att de bara, vadå, du kan inte gå ut eller liksom så här. Det var som att jag hade liksom fått en sjukdom som skulle smitta, så de bara försvann, tyckte jag, under graviditeten. Och det upplever man ju inte alls när man liksom, alltså, är typ, ja, men 38 och liksom alla är det där så här, familjeskapande och barnafödande och liksom hela den grejen någonstans. Så att jag tror att det är väl liksom fördelen med det, att det så här, att inte vara liksom först i det där liksom, så att vara den som så här, för man vet ju inte hur livet ska bli. Samtidigt så är man ju också så här, alltså man har ju så mycket naiva konstiga tankar som man liksom vid barn 3 är så här, men gud, trodde jag att det skulle vara på det här sättet? Eller, alltså man, men det är alltid så, när man ska göra saker och ting för första gången så har man ju bara fantasier och bilder av hur det ska bli eller vara eller så. Och när man har gjort det där ett par gånger så blir man ju bättre och bättre på saker på något sätt.
Mm.
Ja.
Ja, verkligen. Men din mellangraviditet då, var det samma där, att du mådde bra i kroppen och sådär, men var det här liksom psykiska pressen?
Nej, men jag mådde så illa. Fast det gjorde jag också med Rosa, men jag tänkte inte lika mycket på det. Jag tycker att man förtränger en del också, men jag har alltid mått ganska illa.
Även
fast,
den,
vet du, så, om jag ska säga så här, som folk, det finns ju folk som mår illa en hel graviditet. Det alltså, var inte riktigt så. Men jag mådde illa längre. Men jag har ju egna också teorier om mina graviditeter. Alltså, jag har ställt egna diagnoser på mig själv. Så här var det. Jag hade ju, nu hoppar jag lite här, men med Ville, min sista bebis, så hade jag ju graviditetsdiabetes. Mm-hmm. Jag tror att jag hade det också med Vilma, mm-hmm, min mellanbebis, men de upptäckte inte det.
Just det.
Så
hur funkar det, eller hur tressar det då?
Nej, men så här, att med, jo, men för att med Vilma då, så när de satte igång mig när jag liksom själv, eller skulle liksom föda, då trodde de att jag hade havandeskapsförgiftning.
Okay.
Jag tror att det var graviditetsdiabetes, så här i efterhand. För att Vilma hade alla symptom som de här bebisarna har. Men då så är det ju så här att varje gång man går till MVC, mm, så tar de ju sockret.
Mm.
Så. Och jag har alltid haft bra dagssocker.
Mm.
Men med Ville då så hade jag en ganska snabb viktuppgång. Så då var det så här, du kanske ska göra en glukosbelastning. Och då insåg de ju att, alltså så här, du drack det där sockret och sen så väntar man ju då i 2 timmar eller vad det nu är, så ska det sjunka undan och så tar de det igen. Och de proverna var bra. Men jag hade högt faste socker. Och det är ju efter natten när levern har liksom pumpat ur massa socker liksom så. Och det är inte heller bra. Så att jag förstår att de inte upptäckte det med Vilma, eftersom de inte gjorde någon glukosbelastning. Men jag tänker också att jag hade nog graviditetsdiabetes med henne också.
Mm.
Vilket gör att man blir jäkligt trött. Alltså. Man blir väldigt trött. Okay. Men både Ville och Vilma känns som jag hade så här en bakiskänsla i 9 månader. Man mår aldrig riktigt bra. Men med Ville kan jag också säga så här att, alltså, jag har aldrig druckit så sjuka mängder vatten som honom. Alltså innan jag kom på det här. Liksom. Det. Så att det är väl lite så här. Men om jag liksom jämför de graviditeterna så tänker jag att det ändå var samma lika. Och när man väl får då insulinet så mår man väldigt mycket bättre.
Mm. Och sen släpper det när du...
För de flesta. Det är inte, alltså, med, det sitter ju liksom i moderkakan, vad jag har förstått. Okay. Så att när bebisen är född så fortsätter de ju ta sockerprover på en. Och är det där borta så är det borta. Men det kan också för vissa vara kvar. Men för mig så är det, tack gode gud för det, men borta. Jag tar ju prover liksom regelbundet och sådär. Men det bara försvann som ett trollslag.
Mm. Så konstigt.
Jättekonstigt. Alltså. Men, och det är ju så här, ju större bebisen blir då så behöver man mer med insulin och sådana saker. Så att det är ju, ja.
Och det är ingen fara för bebisen?
Nej, de säger det. Det är klart man kanske ska liksom, alltså det finns ingen fara då, men de blir ju stora bebisen. Och jag har ju fått stora barn, 3 stora barn.
Mm.
Varav då Ville som var under total koll, lite mindre. Så, för att jag fick insulin och sådana saker. Så att det var väl bra. Men Vilma kom ju ut då 4550.
Mm.
Och jag märkte ganska snabbt att hon, alltså så här, var lite dåsig. Så då var hon tvungen att, man är tvungen att tillmata bebisarna. För de har ju haft det göttigt där i magen. De får ju allt liksom.
Mm.
Medan det inte finns någon insulin kvar till mamman då.
Just det.
Mm.
Men om vi går tillbaka lite till din första graviditet. Nu låter det nästan som att du var så här 21 när man säger att du var så ung. Men bara för att skillnaden då mellan 10 år senare. Men hur förberedde du dig för förlossning och så? När du var?
Ja, men jag förberedde mig mycket. Då fanns det ju inte så mycket såna här härliga poddar och YouTube fanns det ju inte då. Och så. Men så att jag läste otroligt mycket förlossningshistorier. Och grät ju så att det bara skvalade varje gång bebisen kommer ut. Så att det var så. Och sen så, eftersom jag liksom, jag tänkte väl säga att, jag får faktiskt säga, typ Martina Haag som sa till mig, hon bara, nej men jag är också en kontrollmänniska. Så att jag tänker så att inför förlossningen så är det så här, om jag förberedde mig som att, så här, om jag visste att jag skulle vara med om en jordbävning, då vill man ju kunna veta så här, hur ska jag ställa mig, hur är det här, hur kommer det gå, så här, sådana saker. Så att det handlar bara om att läsa på så mycket som möjligt. Och det gjorde jag också. Då tänkte jag så här att om jag bara bottnar det här och vet så mycket som möjligt om det här, då kommer det gå bra.
Mm.
Helt enkelt.
Känner du dig stark till det då?
Ja, men jättestark. Alltså, men jag tror också så här att jag hade väldigt liksom stor, jag såg fram emot förlossningen otroligt mycket. Jag fattade ju att det skulle göra ont och sådana saker. Men våran mamma har alltid, när vi har haft födelsedag, haft som liksom en så här födelsedagsrutin då, att berätta om förlossningen.
Mm-hmm. Alltså som, gud vad fint.
Ja, jättefint. Och då har hon alltid så här, och då var det så här, ja, men första verken började då och så här, och hur var det var för väder, alltså så att, liksom som en jättefin historia. Och sen så sagt, ja, men det gjorde hur ont som helst, men efteråt när du låg där på mitt bröst, då känner man sig som världens bästa människa. Så. Mm. Och då hade jag med mig så starkt, och blev så här gråtig.
Ja, jättefint ju.
Så, nej, men, och jag har alltid haft så här en liksom, som att det är livets grej liksom, inte någon skräckgrej överhuvudtaget. Och det jag minns också, för att det började med att vattnet gick. Och det är inte så ofta. Det är, eller jag hade inte hört om att det hade hänt. Men på film går ju allt vattnet. Så. Men jag var så... Vi hade bestämt att Rosa skulle heta Rosa efter den första feministen Rosa Luxemburg och Rosa Parks.
Bra förebilder.
Starka. Och grejen är så, jag visste inte att det var en flicka. Jag hade inte tagit reda på det. Men jag, i min kår kände jag bara, det är ett flickebarn. Liksom så. Och hon var ju liksom första flickan i, alltså första barnbarnet i hela familjen. Och liksom, alltså så. Så det var ju många, Amanda och Mel och min mamma, de var ju såhär, men vi, då kommer vi till förlossningen. Och man bara, nej, jag måste nog göra det här med min man. Så, nej, men så att, jag kommer ihåg att jag satt där på kvällen. Hon skulle komma den 15 september, hade jag som mitt due date. Och det här var på kvällen den 16. Och så låg då Rosas pappa och sov och hennes storebror och så här. Och så satt jag i soffan och tittade på något. Och sen så knäppte det till då. För det är som att när vattnet går så, det är som att det knäpper till liksom i ryggen. Och så gick jag liksom över vardagsrumsgolvet in på toaletten. Och så kom det liksom en pöl och så var jag så här, kissade jag på mig nu? Eller vad hände? Eller liksom, vad är det här? Alltså, det hade
det
så konstiga
känns
saker.
Ju liksom inte, för vattnet gick ju på mig också.
Så
det bara kommer vatten. Liksom.
Ja, och det var så här knäppet och sen så bara så här, och ingenting känns ju
nej,
då än.
Det för bara jag ringer.
Så, bara, aha, och sen så blev jag så här pirrig och bara, vänta, ska jag föda barn nu? Mm. Alltså det här är helt liksom galet. Och Rosas farmor är barnmorska, så hon kom över och skulle då så här, så hon var så här, Kalle, du kan gå och lägga dig så jobbar vi på här lite liksom. Och det var 11 på kvällen. Klockan 1 var jag så här, nu åker jag till BB.
Aha.
För då hade jag fullt liksom verkarbete. Och de var så här, när jag ringde in, de bara, du kan komma vid 10 morgon bitti, typ så här. Klockan 1 var jag bara så här, vi åker nu. Liksom så här. Drog på mig kläderna och kom dit. Och då kunde jag, för man har ju sett så här folk som går omkring på BB. De kommer in så här med någon väska och så här. Alltså då hade jag sådana verkar så att det var helt vansinnigt verkligen så. Och så kom jag in där på BB Stockholm. Som var helt nytt då. Och så träffade jag en underbar barnmorska som var så här, hon bara, vill att det ska gå snabbt eller sakta? Jag bara, snabbt. Hon bara, då jobbar vi på lite. Så jag körde
skönt
på där.
Skönt att man får
välja. Ja, verkligen. Men hon tänkte mig så här, epidural eller inte. Ja, liksom så. Och jag hade skrivit något förlossningsbrev där det stod så här, jag vill köra med lustgas så länge det går, men vill jag ha allt, ge mig bara det. Typ så. Så då så körde vi på där ett par timmar. Och ja, det är ju, alltså... För det måste jag faktiskt säga, barn 1 och barn 3, eller barn 1 och barn 2, alltså barn, med Rosa var jag så här, kom jag in och var så här, spänd, det gör ont, vad gör jag nu? Liksom så. Och ska skryta lite med Vilma och Ville, så kunde jag andas mig igenom många timmars verkar. Så, var inte lika liksom, då var jag mycket mer så här, ja men den här verken tar jag bara. Alltså så, ja. Där var det bara så här, det gör ont! Ja. Liksom, så mycket liksom.
Lite panik, ja. Typ. Låter lovande tycker jag.
Ja. Även mycket, mycket spändare liksom. Mm. Så. Sen så minns, jag höll på där med lustgasen och allt. Jag har alltid älskat lustgasen. Men då kommer jag ihåg också, jag blev väldigt tyst. Alltså jag pratar mycket annars. Men jag har fött alla 3 barnen i tysthet.
Va?
Ja, blir helt tyst och bara går in med mig själv och bara är där.
Liksom. Som The Kardashians.
Gör de det?
Ja, men jag såg någon, Courtney heter hon väl, den äldsta. Ja. Hon bara så här, när hon födde ut, nu är det säkert det här som du berättar, så bara, hon var helt tyst. Bara så här, och så bara plopp. Man bara, va?
Nej, men jag har svurit lite precis när det är liksom första kryssningen.
Ja, det är sant.
Men jag har aldrig krystat mer än 3 gånger.
Nej.
Så att, alltså, Hanna, får jag säga då, så här, jag är faktiskt skitbra på att krysta.
Det låter helt fantastiskt.
Men det var faktiskt så att när Jo, för med rosa då. Ja, då höll jag på där. Jag var inne ett och så höll jag på där med dem där. Och sen så klockan 7 på morgonen, för då minns jag, då skulle hon, den här barnmorskan, gå. Hon bara, nu ska jag gå. Jag bara, gå inte. Alltså jag var så här, jag bara, du kan inte gå. Hon bara, ja men när jag kommer tillbaka eftermiddag på mitt nästa pass, då kommer du ha fått en jättefin bebis. Jag bara, jag vill inte ha någon bebis. Alltså jag var så här, för jag tror så här, första gången man vet inte vad det är man ska få. Andra gången fattar man ju det. Liksom så. Utan man är bara så här, då är man, det är som att andra och tredje gången, då är man liksom i så här, slutskedet och vad jag ska få belöningen. Mm. Här är man bara i verkarna. För att man liksom kan inte tänka längre, för man har inte kommit dit än. Så jag tror att det är liksom...
Väldigt bra förklarat. Precis så känner man ju.
Ja,
man har ju ingen aning liksom.
Nej, man har ingen aning. Så att det är liksom bara... Ja, man bara är i det där. Men då fick jag... Och så fick jag då epidural då vid 7-snåret. Och då somnade jag lite. Och sen så vid typ 9 på morgonen, då började det liksom, ja, dra igång ordentligt igen. Och då var det så roligt för Gudrun Abascal då, som har skrivit att föda och förlossningssmärta och hit och dit. Och så.
Och som hon startade med i den här podden.
Vad sa du?
Och som är med i den här podden.
Det var så roligt då, för hon hade också då precis startat BB Stockholm. Då kommer hon in och i sin dräkt och smycken och liksom alltihopa och ska bara säga hej, för att hon vet att jag har kommit in, för att jag känner henne lite grann. Och medan hon kommer in då och hälsar, så är hon bara så här, men vänta, du har ju kryssningsverkar. Här ska det komma en bebis, min barnmorska är inte på plats. Liksom så. Mm. Då säger hon till mig så här, okej Hanna, för då skrek jag. Jag var bara så här, wow, det är bara, alltså, jag visste inte vad jag skulle ta väg när man är så här osamlad. Liksom. Hon bara, nu använder du, istället för att skrika, så använder du den här kraften inåt. In med hakan, gör som du ska göra en sit-up och tänk att du ska trycka ut en tampong. Och då var det som att bara så här, pang, sa det för mig. Och sen krystade jag två, alltså huvudet, kroppen, moderkakan. Så. Ah. Och, men jag trodde också att hon sa till mig på ett strängt sätt. Men det var efterhand, för jag bara, du kom ju in och så bara sa du till mig på ett strängt sätt. Hon bara, jag säger allting på ett strängt sätt.
Men bestämd.
Men jag tyckte i min hjärna att det var så här, nu kommer gurun. Nu måste jag skärpa mig. Alltså så här, det här är liksom, måste jag vara duktig här. Men det där tricket har jag alltid haft med mig.
Shit, jag är helt mållös.
In med haken, för man kan känna själv hur man skulle göra om man skulle trycka ut en tampong.
Ja, absolut.
Vilka muskler man skulle använda.
Det där med sit-upen är ju jättebra.
Att det liksom, för det där är också så här, när de gör det handdukstricket som de pratar om på förlossningsförberedande. När man ska dra en handduk, det är också sit-up. Liksom,
just det.
Förstår du? Att det liksom är så här,
nu sitter jag och gör
jag typ också.
En halv sit-up.
Det är ju
skitsmart.
Alltså, det var så himla bra. Och
då skrek du inget heller?
Nej. Alltså, nej, nej.
Helt otroligt.
Det var nämligen så att jag skulle bort på ett möte och så såg jag då att Hanna fanns inne på det här rummet. Så tänkte jag, men alltså jag måste gå in och säga hej. Och det, så pratade jag med den barnmorskan som hade hand om henne. Så att jag går in till Hanna och pratar. Ja, är det dags att föda eller inte? Nej, som barnets huvud står högt upp och så vidare. Så att gå in du, och så gick då Elisabeth som barnmorskan och studenten ut. Och så kom jag in och Hanna är där på rummet och så... Och så ligger hon där och liksom om hon nu skulle och låter lite grann så här. Och så sa hur känns det? Om det trycker väldigt. Ja men så här, om det ändå trycker du känner så utnyttja det här istället. Så då kör vi tampongtricket. Så här, och så. Och där stod jag i högklackat och sidenstrumpor alltihopa så här. Och så gjorde det här tampongtricket det här att man tar in ett andetag och så behåller man luften. Och sen så att man liksom öppnar upp slidan och så precis som du ska klämma ut en tampong. Och så gjorde hon det och så säger hon så här. Nu kommer barnet och tänkte, nej så kan det ju inte vara. Men jag tänkte, man ska alltid tro på kvinnan. Så att jag lyfter på lakan. Oj, där kommer barnet. Så att då fick jag ta emot barnet i sidenstrumpor och högklackade skor. Och så var det. Så att hon gjorde, det var helt otroligt. Jag är så lycklig att jag får vara med.
Det är också, jag har fött mina tre barn på sidan.
Ja, har du på sidan också?
Ja.
Okej. Okay.
Och aldrig spruckit en millimeter.
Va?
Ingen av dem.
Alltså Hanna, det låter...
Nej, men alltså, det är helt sjukt. Jag har haft jobbiga graviditeter, men själva förlossningen har gått så bra.
Wow.
Och det är alltså så här, jag har liksom inte... Vilmas var tuffare, för att det var massa andra saker som liksom var lite knepigare. Men liksom, men själva det där, alltså Rosas och Villes förlossning är så här, födde jag barn? Eller nej. Liksom, alltså så det har varit så här... En väldigt bra upplevelse.
Ja.
Så.
Gud vad härligt.
Men det var den där tuffa tvåan. Men det säger många att den är tuff.
Berätta om tvåan.
Ja, men Vilma då? Ja, graviditeten var ju, men jag tycker att den var tung överlag. Jag tycker att den var lång också. Föda barn i januari liksom. Mm. Det är som att det talar mot naturen på något sätt. Alltså man ska få bebisar i våren typ. Alltså. Ja, men det var så här, för då blir man ju gravid, eller man upptäcker det typ där i april, maj. Och sen så går man igenom alla årstider, alla högtider. Alltså man slipper, alltså den här augusti till maj, den har inte jag lyckats med någon gång. Utan det är liksom hela sommaren, hela, alltså mm. mycket, och så mitt i vintern där. Men då var det som med Vilma att jag, det här, hon skulle komma den 17 januari. Och det här var på morgonen den 6 januari. Så var det så att jag då, kvällen innan, jag hade precis lämnat bort Rosa till hennes pappa. För Vilma och Villa har ju en annan pappa. Mm. Och då, så, man måste skaffa ny yngre pigga. nej men så, så det var ju liksom Gustavs första förlossning liksom, men min andra. Det var också roligt, jag måste bara berätta det. För jag gick sån här förlossningsförberedande kurs för Gustavs skull. För jag tänkte, han måste ju också få göra det här. Så fort, alltså jag satt i, vad är det, så här tre halvdagar typ som man går, eller vad man kan göra på olika sätt. Jag grät och grät. Så fort jag skulle prata och då kommer bebisen ut, då grät jag så mycket så att alla andra mammor som bara, de tittar på mig som så här, den här sjuka människan som bara gråter. För jag blev så lycklig att liksom bara så här, den här förlossningsgrejen. Ja. I vilket fall som helst så hade vi då på kvällen, var vi så här, men nu så liksom lagade vi god middag, jag smuttade typ så här på ett glas champagne, för det var så här, ja, så, vilket jag inte hade gjort typ på hela graviditeten, för att jag har aldrig ens varit sugen, liksom, bara så här äcklad. Men så gjorde jag det och vi åt gott och så här. Och sen så hela natten, alltså jag hade sån huvudvärk och tänkte bara så här, men pinsamt är inte det här att jag är bakis. Alltså, typ så här, att det här, två munnar champagne och jag är bakfull liksom. Alltså det är helt sjukt. I vilket fall som helst vaknade jag då på den 6 januari på 13-dagsafton. Och hade, alltså jag hade så ont i huvudet, jag hade tagit Alvedon och liksom så här. Så jag tänkte så här, okej, jag kan inte ringa min barnmorska, eller får ringa till förlossningen för att fråga vad jag kan ta. Alltså det var bara så här, det går inte över. Så det är så här, klockan 8 på morgonen, bara, jag har så ont i huvudet och liksom så. De bara, men vi tycker att du ska komma in och ta lite prover. Jag bara, aha, ska jag komma under eftermiddagen? De bara, nej men vi tycker att du ska komma nu. Så jag går till Gustav och väcker honom. Jag bara, älskling, alltså jag ska bara åka in till förlossningen. Men du behöver inte följa med, du kan sova. Jag ska bara ta, han bara, eller så följer jag med. Liksom, så. Ja, så vi tog en taxi där på morgonen. Jag minns att det var så snöigt. Och det var så här, liksom, ja, hela stan sov. För det är liksom röd dag. Och liksom, så. Ja, så kom vi in där och så undersökte de mig lite. Och sen så här, kom det in en läkare och bara sa till så här, ja, men, nej, men vi tänkte att du är redan liksom lite igång. Du är öppen 2 centimeter och vi misstänker att du har liksom börjat till havandeskapsförgiftning. Så att det blir bebis idag. Bara, vad menar du? Blir det bebis idag? Alltså, så var det så här sjukt. De bara, ja, så att liksom, vi sätter igång. Alltså, så här, det var så sjukt liksom, att ringa hem till liksom, och bara säga, ja, det blir nog bebis idag. Liksom, så. Så då fick jag...
Och tänk om han hade sovit kvar hemma.
Ja. Och jag hade ringt hem, älskling, det blir bebis idag. Kommer du?
Har du lust då?
Nej, men då fick jag huvudvärkstabletter. Och så satte de sån här gel, sån här igångsättningsgel. Och sen så sov jag ett par timmar. Mm. Uppkopplad. Så skönt. Jag hade sovit så skönt på liksom, jag vet inte, liksom halva graviditet. Man sov så två bökigt på nätterna på slutet. Och så fick Gustav åka hem och hämta liksom BB-väskan och liksom så. Och sen så kom han tillbaka där. Och så hade jag ganska mycket sammandragningar. Och liksom så här, det var liksom igång. Men Vilma hade ganska jämna hjärtljud. Och det vill de ju inte att bebisarna ska ha. Utan de vill att det ska vara liksom, när verkarna är så går hjärtljuden ner och sen så går det upp. De vill att det ska verkligen vara så här, så att bebisen hela tiden. Så de var lite så här, jag förstår ju så här efterhand att de hade mig på kejsarsnitts, liksom, jag fastade och alltså så här att de liksom hade lite koll på det. Och nu efterhand så tänker jag ju så här, det var ju på grund av förmodligen den här diabetesen.
Gudrun Abascal, varför är det bra om bebisens hjärtljud går upp och ner under verkarbetet?
Om det vore så enkelt att man säger att bra och inte bra, det beror lite grann på vad barnet gör när det ligger i livmodern. Sover den, då blir det en väldigt jämn frekvens hela tiden. Men själva hjärtfrekvensen, när man tittar på den här kurvan inom citationstecken som vi får ut, så talar det om lite grann hur centrala nervsystemet fungerar hos barnet. Är barnet vaket så är centrala nervsystemet väldigt aktivt och då får man en ojämn kurva som vi säger. Sover barnet då är centrala nervsystemet väldigt lugnt och då blir det en slätare kurva som vi säger. Så att det behöver inte betyda att det är någonting som är knepigt med barnet utan det betyder mer av vad barnet gör i magen. Sen finns det vissa stresssituationer för barnet där centrala nervsystemet dämpas och då ska man ju kunna utlösa det. Så att, ja, det finns olika tolkningar och beroende på vad som händer med barnet inne i livmodern.
Men hur kan man se att barnet sover där inne?
Det ser man just på när den här kurvan när den blir väldigt slät så vet vi att barn inne i livmodern eller foster som vi kallar det för de har sömnperioder på 40 minuter i taget så att det är helt normalt att det är utslätat och sen vill vi att barnet ska vakna till och då får man en mera aktivitet och sedan så somnar barnet strax igen för att egentligen så inne i livmodern så ska de ju bara sova och vi vet att de drömmer och det kan man också ibland se lite grann på den här hjärtljuskurvan att den blir mer aktiv för att de drömmer och så.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och då var det så att de ville göra så här prov där de skulle kolla om bebisen var då hade mjölksyra i blodet.
Just det.
Och det är fruktansvärt. Eller var för mig i alla fall. För då, hon var inte riktigt fixerad. Så de liksom hängde på min mage, tryckte ner huvudet och så in med ett instrument för att torka helt rent på huvudet på bebisen. Alltså bebisen är i magen. Alltså det är det här som är sjukt. Liksom så att det var så här helt torrt. Och sen så då ta ett blodprov på bebisens huvud.
Men gud.
Och det här gjorde mer ont än alla mina förlossningar tillsammans. Det var vi, alltså efter de hade gjort, för de bara, men vi måste göra det igen, tog in folk och det var så här, det känns som att det typ var så här fem pers i rummet hela tiden liksom. De hade mig under lite så här, ja, höll de på med det där och det var jäkligt obehagligt. Så efter liksom andra gången de har gjort det, då grät jag faktiskt för att det gjorde ont. Alltså, så här, på det, alltså det var liksom, det var inte kul på något sätt.
Blir du rädd också då?
Nej, men jag har förstått, alltså nu är jag ju ganska så här, inte så känslig då kanske. Eller jag tänker bara så att man bara får stå ut och så gör man liksom så. Men dagen efter så kom läkaren upp för att hon ville prata med mig om att bara se till att jag inte var traumatiserad om jag vill prata med någon. På grund av de här testerna. Mm. Så jag förstår ju att det kanske inte riktigt gick till som det kanske borde. Liksom, mm. Så. Mm. Men så höll de på att kolla det här och så. Och sen så på klockan, jag kom in där på morgonen, klockan typ 10 på kvällen, då började jag känna så här, nej men nu kommer ju den här bebisen liksom, så. Och då kom det in en barnmorska, bara, ska vi inte göra det här, nu är 40 minuter till nästa test, ska vi inte bara köra? Jag bara, absolut. Och helt plötsligt kände jag bara så här, nej men nu kommer ju bebisen liksom, så. Och då var jag öppen 4 centimeter. De bara, nej men du är bara öppen 4 centimeter. Jag bara, nej nej, alltså bebisen kommer du. De bara, jajamän, här kommer bebisen. Så att jag, ja, men jag har ju liksom öppnat, och det tror jag att jag har gjort från varje gång, från 4 centimeter till helt öppen, typ kvart.
Nej.
Så de bara kopplade loss mig och så bara, jag vill inte föda liggande på ryggen, jag vill föda på sidan, så här hade jag någon bild av att liksom göra som samma gång. Så då så hade liksom benet över den barnmorskans liksom nacke. Och sen så kopplade de loss mig för att jag hade liksom så bra känning. Så jag liksom skött utdrivningarna själv liksom så. Ja. Och så kommer jag ihåg att jag bara, satans jävla helvete, och bara, här får man svära, det är okej, så här. Och sen bara, okej, och så har jag bara gått in och liksom så här, tänkt den där
sit-upen,
in med nacken, sit-upsen, tampongen, så kom huvudet och så kroppen och så ja, moderkakan liksom så.
Wow.
Så det gick alltså supersnabbt på slutet, men de här jävla testerna, det gjorde så sjukt ont.
Ja, för då var du inte heller särskilt öppen då ju när de gjorde de där testerna.
Nej, nej, och också så här in med det instrumentet, oh, och liksom, alltså det var inte kul. Och sen så också att man blir ju lite orolig när man hör att det är jämna hjärtljud. Alltså när det är, mm. Alltså, jag minns också att jag så här, när vi var på första så här BVC, jag bara, kan ni kolla hjärta? Alltså så här, jag var liksom, för det var så här, vad är det med min bebis hjärta? Alltså så här, det var liksom någonting så här, och det är inget fel, det är inga konstigheter och liksom så. Men jag tror att hon mådde inte så bra kanske där inne. Mm. Alltså så här, det var ju där med sockret och alltihopa och liksom så här. För det jag förstått då med min nästa graviditet, då hade de med mig på så havandeskapsförgiftningskoll hela under hela graviditeten. Men jag fick inget högt blodtryck. Alltså det hände inte mig de där sakerna som liksom, och det brukar ju ofta bli med barn två då ännu värre. Mm. Så att jag har ju fattat att det var nog det, men de visste ju inte det. Så att därför så hade ju såklart säkert halva den graviditeten och förlossningen blivit annorlunda om de hade vetat att jag hade graviditetsdiabetes. För helt 100 att jag hade det.
Mm.
Och därför så var det nog också jäkligt tungt att vara gravid. För att det var ju skittrött förmodligen.
Såklart.
Ja.
Inte alls konstigt.
Nej. Och hon kom ut och hade lågt socker och behövde tillmatas och var skitstor liksom. Så. Mm. Ja. Min stora bebis. Men också min vilda bebis.
Men jag tänkte på det där med just med planeringen av barn. För sen blev det ju då liksom Gustav, ny pappa, och sen har ni ju fått ett barn till ihop.
Mm.
Hur har tankarna gått kring syskon och allt sånt där liksom i ditt liv?
Ja, men jag var nog, när jag fick Vilma så kände jag mig väldigt så här tillfreds. Liksom, att så här, jag hade fått två barn. Det var något så här komplett som infann sig. Liksom, så. Men så kände jag så här, ja men okej. Jag kan ju inte vara så egoistisk att säga, ja men jag får två barn, men Gustav han får ett. Men samtidigt så jag har ju största respekt för om det skulle bli några fler barn. Alltså så jag har varit så här, nu har jag haft lätt för att bli gravid och liksom så, men samtidigt så är jag oerhört tacksam för det liksom, för allt man hör och folk som kämpar och liksom alltihopa. Så därför så var jag också så var jag liksom, tänkte så här, men för jag var ju 36 va, när Vilma kom. Så tänkte jag så här, men om jag kan få till så är det fantastiskt. Liksom, så. Och så får vi hoppas att det blir så. Liksom, helt enkelt. Samtidigt som jag har också känt att det har varit viktigt att inte heller få barn för tätt. För att kunna liksom, men njuta av de där barnen. Och liksom känna att ja, men nu är det så här. Och den får liksom, tid. Jag har också ammat väldigt länge.
Mm.
Och det har ju också liksom varit, alltså jag är, när mina bebisar har kommit, jag är ju, har ju varit så här super när jag sov med bebisarna tills de är liksom, som fortfarande med alla barn känns det som. Men liksom, och det kanske, det där är ju liksom säkert också en förlängning av mina så här. För sen när jag har hållit dem i liv i magen 9 månader, då ska jag ju hålla dem i liv för resten av livet på något sätt. Så. Och jag har ju tyckt att alltså, så här, varit obehagligt med för tidig spädbarnsdöd. Alltså, allting som är så här katastrofigt når ju mig eftersom jag är en sån person. Mm. Så därför så vaktar jag ju mina bebisar första året. Har dem väldigt nära och liksom, ja, så. Och det kan man ju bli trött av. Men, och sen så är det också så, sen så tycker jag om att jobba. Jag har ju börjat jobba tidigt med dem på armen liksom så. Så det har väl liksom varit en så här, både att liksom livet ska kunna fortsätta och se till att alla barn får sitt och liksom, ja, någon form av kombination av det. Men jag har inte haft, jag har inte haft så bråttom liksom med att så här, nu måste jag få en till liksom, utan jag tror så här att, eller min egna lilla teori, för varje barn man tänker så här, alltså är man gravid och sen är det klart liksom så. Alltså varje barn så är man barnet i 2 år. Mm. Så först graviditeten är typ 1 år. För att bli med barn och sen så precis efter. Så är, alltså det är som att barnet bara flyttat utanför magen. Precis. Men liksom, den ligger nästan i magen. Så. Mm. Och sen så är man ju liksom barnet är 1 år till. Då man liksom upplåter sin kropp till den där bebisen med allt vad det innebär. Eller jag har i alla fall gjort det på något sätt. Och sen, efter de där 2 åren, när man har liksom en 1-åring, då påbörjar man resan att bli sig själv igen. Så. Och den där första resan tar ju 1 år, så att då är man uppe i 3 år. Så att i min värld, så liksom, sen så är det ett lifetime commitment, såklart. Liksom, men det är liksom, det är 3 år för varje barn. Och skulle det in och stöka någon ny bebis där i det där, jag hade nog inte klarat det. Mm.
Jag känner igen mig så väl i den beskrivningen.
Ja. Nej, men jag tror också att det är viktigt, för jag tänker också så här, den hetsen som vi lever i just nu, att det är så här, och jag har själv drabbats av det. Om man lyssnar på Fredagspodden så har jag hört de där svängningarna av liksom så här, paniken av, alltså så, här, så fort man har liksom fått ut bebisen och man tror så här, nu ska jag bli smal och snygg igen på en kvart eller, alltså så här, och om jag mentalt också kunde vara i de där 3 åren, för det är så här, ja, men kropp kommer tillbaka efter de där 3 åren. Alltså så här, man är tillbaka ungefär. Om man låter naturen ha sin gång så är man tillbaka där. Sen är det klart att det är superbra att börja träna och göra knipövningar. Och, ja, men, liksom, men är man bara en helt normal människa och gör de där sakerna och lever ett bra och hälsosamt liv, så när man väl har den där 2-åringen så kan man titta på sig själv och säga, ja, men nu är jag som innan.
Mm.
Så. Mm.
Men det är också så här, det är även både det där som du säger med kroppen, men det är också allt annat, bara, oh, men man ska hetsa upp och visa att man kan visst gå på krogen eller man kan visst orka det ena än det andra, så här, bara få liksom lite bevisa att man absolut är samma person som man var innan, vilket man ju liksom inte riktigt är, för man har precis fött ett barn.
Ja, men
så man kan ju faktiskt, man behöver ju en liten paus.
Nej, men jag, och det här är ju säkert olika för liksom alla, men jag kan ju knappt tänka en barnvakstanke första året.
Nej.
Alltså jag är ju knasig på det sättet liksom kanske, eller så här, men jag har, alltså med Rosa då hetsade jag ut på krogen och så här, för det var så här, alla var där liksom så, och hade så här barnvakt, hon var 8 veckor första gången, skulle gå på någon 30-årsfest och hit och dit, och hur det var med Vilma, så var det som att jag pausade 1 år, men det var också jättemycket för mig, för jag gjorde om och gjorde rätt med den, med Vilma. Hon var liksom min så här, läkebebis från skilsmässa, och vi hade gjort, och, alltså så här, att få göra det där, att få vara gravid och få bebis i lugn och ro, för det är också, tror jag, att så här, det kan ju jättemycket vara liksom den man lever med som håller på och hetsar åt olika håll och kanter och man ska och hit och dit och så här. Och det där tror jag också, så här, första barnet man fattar, alltså, eller det är inte så att man inte fattar, men jag var jättedålig på att dra gränserna, att så här, nej, men jag vill vara hemma, eller jag vill vara si, eller så att med Vilma var det så här, jag går ingenstans, jag gör ingenting jag inte vill. Och med Ville också, jag bara, bröllop, nej, du får gå själv, älskling. Alltså jag går inte på fest, jag tycker inte det är kul, alltså, så här, att våga säga de där sakerna, för jag tycker inte att det är så, alltså, det är klart att det ska vara ens bästa vän, men liksom att verkligen göra saker och ting i sin egen takt liksom, så.
Men du, vi måste gå igenom Ville också.
Ja,
förlossningen med Ville. Då hade du alltså en rutin, kan man ju säga. Gjorde du någonting ändå förberedelsemässigt?
Ja, först så tittade jag på jättemycket YouTube-filmer. Och jag tittade också hela på TV4 Play, så finns vad heter den serien nu då? En unge minuten.
En unge minuten, just.
Det tyckte jag var så härligt. Sen var det faktiskt så att jag gick på, jo, och det måste jag faktiskt säga med Vilma också, vilket kan vara lite bra. Jag gick lite terapi faktiskt för att våga släppa min bebis till nästa pappa. Sånt där kan man ju också göra. Var så där, gick och pratade ett par gånger för att jag kände liksom att jag kan inte vara så symbiosig med alla barn. Alltså så här, har man ny pappa måste man ge den en chans och såna saker. Ja. Och komma in liksom. Så lite sådana saker. Men framför allt med Ville så var det ju det att jag då fick då graviditetsdiabetes efter halva. Och det här var ju i min värld som kontrollmänniska otroligt lyxigt. Men jag fick ju gå då på Karolinska specialmödravård. Och det är som att vara på spa för kontrollmänniska. Nej, men de var helt fantastiska. Man går ju där med ganska täta kontroller. Men det är då man tänker sig, man går ju bara runt så att det är olika rum. De bara, jaha, du känner lite så här, men då har vi läkare som här som kan titta på det. Alltså, man har ju så här total kontroll hela tiden. De tar ju inte hjärnvärdet till exempel. Det är inte viktigt, förstår man. Så här. Men jag tänker sig när man går vanligt så är det klart att det är viktigt. Men det här är ju som att få liksom royal treatment i gravidvärlden. Liksom. Så man börjar ju varje gång man kommer dit med en CTG-kurva. I kvart liksom så. Ja, så tittar man på det och sen så är det olika saker. Så, här. Så att det var, tyckte jag var väldigt härligt. För det var nästan så att vara uppkopplad hela tiden. Och det som också var så otroligt proffsigt. För då var det ju liksom, höll på att kolla insulinet och dit. Man så här, det var ju mäckigt såklart. Men då var det också så här, vi sätter igång dig när bebisen är tillräckligt stor helt enkelt. Mm. Så att 3,7, då satte de igång med. Alltså,
och det var så, på grund av det här
diabetes. Det var 3,7, ja. Precis. Nej, men så att då var det ju så att jag fick en dag för igångsättning. Och man vet, du vet ju hur den där dagen är. Som man siktar mot hela tiden. Den är ju så känslig. Helt enkelt. Så att jag fick då att jag skulle åka in på måndagen 9:00. Och det var ju väldigt, när man har två barn innan är det också väldigt härligt. För att då liksom vet man ju att man ska lämna bort barnen och liksom alltihopa så. Så då åkte vi in på morgonen, men den här gången då, för att allting utvecklas hela tiden, så fick jag sån här Cytotex, tror jag att det heter, som är hormoner som man dricker. Då får man 8 doser, och har det inte satt igång då så gör de på något annat sätt. Liksom, så. Nej, men så vi var där hela dagen, och det var väldigt, jag hade skrivit ett förlossningsbrev. Det gjorde jag inte med tvåan. Jag tror också typiskt att man såhär, ja. Men med trean så kändes det viktigare. Jag hade viktiga saker som jag liksom, och också såhär, eftersom jag då hade liksom blivit såhär kontrollerad och vägd och alltså såhär, under det där så var jag såhär, under förlossningen, så i den mån det går, om det inte skulle hända något sjukt allvarligt, så vill jag bara att det ska vara så. Jag vill ha mycket information, men jag vill att det ska vara en positiv känsla. Liksom så. Så att det inte blir så sjukhus. Jag har liksom största respekt för att jag ska föda ett barn och liksom alltihopa. Så här, men var med mig i det istället för att vara så här, jaha, och har du tagit medicin och hur mycket väger du nu? Alltså så att det var liksom, jag vill liksom bort från det liksom som jag hade så här, bara behövt hålla på med, till att vara liksom i min förlossning. Nu ska jag få min bebis liksom så. Hade också skrivit, jag vet inte varför, för jag känner mig inte så känslig för det just nu, men jag vill inte att det skulle vara några män med på min förlossning. Jag hade som någon, jag såg inte en man. Nej. Förutom min egen då.
Han fick vara med eller?
Han fick vara med.
Var snällt.
Nej, men då, nej, men, och det, alltså så här, Ville var ju drömförlossningen, för då, ja, hela dagen då gick ut på att man drack den där, och så gjorde någon CTG-kurva och så lite så här, kolla vad bebisen var så här. Så det var så här rätt lugnt, jag hade lite sammandragning, men det var inte så farligt. Och så gick liksom dagen, vi tittade på lite filmer och lite serier, det var underbart. Det var inskriven och uppkopplad. så, och sen så vid 12 på natten, då började det liksom dra igång lite mer. Och då var det så här, eftersom du har haft så himla snabba slutförlossningar, så tänker vi att om du vill ha epidural så sätter vi den nu så att det hinns med liksom. Så då kom det in en underbar narkosläkare, en kvinna. Och jag bara, får jag ta lustgas när du sätter? För det är lite obehagligt att sätta den där epidalen.
Gud,
då körde jag lustgas. Då skrattade jag. Hon bara, nu får du sluta skratta. För att, alltså, annars kommer jag inte nå pilla in. För det var, alltså, jag skrattade. Det var som att så här, jag fick en så här lycko... Alltså, liksom, så här fyllerus. Så här lite. Släppa kontrollen lite. Liksom, så. Jag skrattade jättemycket. Sen sov jag i 5 timmar genom det värsta värkarbetet.
Du skämtar.
Nej, jag var så bedövad. Från liksom midjan ner till benen kändes det som. Så att när det väl började sätta igång och de var såhär, nu ska vi ge dig dos 2. Jag bara, ni kan ta hälften. De bara, det finns bara en. För jag var så jävla bedövad. Jag tror att jag fick såhär Hollywood-bedövning.
Ja.
Att det var liksom bara såhär totalt bedövad. Så jag bara sov såhär. Så vaknade jag klockan, jag ska säga, klockan 3. Då började liksom trycka ner. Alltså såhär, jag började känna såhär, nu börjar jag trycka neråt. Och, så, och det var såhär, det var ju såhär natt och Gustav hade fått någon bår han sov på såhär. Så då ringde jag på klockan, jag bara, nu känns det som att vattnet gick. Och de bara, ja, men nu kom lite slämpropp och liksom så. Och då var klockan 3. Och jag bara, nu vill jag tillbaka lustgasen. Så körde jag liksom lustgas och så epidural. Och så. Och sen så höll jag på med det. Och jag kände liksom så här, ja, det var liksom, ja, när liksom förlossningen verkligen liksom satt igång. Öppen 4 centimeter. Och jag bara, nu kommer den. Och, men de var väldigt så här, hur brukar du föda dina barn? Mm. Jag bara, på sidan. De bara, då gör vi så. Alltså det var liksom så här, som tredje barnföderska, då är man liksom the queen of birth. De pratar med mig som att jag kan det här.
Ja,
liksom,
precis.
Så.
Hur vill du göra
det? Ja, och det var liksom så här, hur brukar du? Och liksom, det var inte så här, jag har ett förslag här, jag tycker att du ska liksom så här. För också så här, jag vill inte gå omkring.
Nej, okay.
Jag vill ligga ner på sidan och bara koncentrera mig. Så, var inne i det här. Liksom, så. Ja, så då i alla fall, så jag bara, nu kommer bebisen. Det var typ klockan typ så här, 5:30 kanske. Och då vet jag så här, hur, hörde jag, var en underbar barnmorska, lite äldre. Hon sa till sköterskan, så hon bara, nu blir det barn, du kan stanna kvar lite. Men det var så här, vi hade sett några andra typ. Det var mjukt, bara de två, det var så mjukt. Och så stod Gustav så här med mitt huvud och mina händer. Och sen så, och jag hade fortfarande lustgas. Och så bara tänkte jag bara, nu kryssade jag bara utan bara liksom helvete. Och då så ställde sig då bebisen. Jag hade inte kollat vad det var den här gången heller. Liksom med huvudet precis liksom vid öppningen liksom så. Och då såg jag Matrix-siffror i rundlar. Alltså det gjorde, då tänkte jag bara så här, hur i helvete kan det här göra så jävla ont? Alltså det känns som man ska gå av på mitten just där och då. Och det är då jag tänker bara så här, det är då man måste bara göra det där in med hakan, sit-upsen och tampongen för liksom kung och fosterland. Man kan bara göra det ett par gånger för det går inte. Alltså så här, det är liksom så. Då säger hon så här till mig, Hanna, nu vill jag att du tar bort lustgasen för nu kommer bebisen. Då säger jag till henne så här, nu hör jag inte dig. Hon bara stänger av. Jag tänkte bara så här, hon får inte ta mig ur den här världen. Liksom så. Så jag bara, nu hör jag inte det.
Jag väljer att inte.
Så här, typ skämdes över mig för att jag var så, som ett barn som var så här, höll för öronen typ när hon skulle prata. Ja, och i nästa kryssning så kom Ville hela, alltihopa. Nej. Inte huvudkropp, utan bara
allt
boom,
på en gång.
Så. Med, och de menar så, för han var lite runtvirad med någon navelsträng och liksom alltihopa så här. Så de bara, vet vad det är för någonting? Jag bara, nej. Så håller de upp denna pojke och jag skriker rätt ut. Alltså jag blev så fruktansvärt chockad över att det här var en pojke. Ja. Så de var så här, det var ni som fick pojken, hörde
ja,
vi?
Alltså, precis.
Så. Och så upp där på min bröst och så jag var så gullig. Alltså, ja, så mysigt. Så det var verkligen så här, han kom som en raket bara.
Wow.
Det var liksom inget... men alltså det var världens bästa förlossning.
Ja.
Jag är så glad att jag fick avsluta.
Ja.
Med en sån, för hade det varit Vilma då var det så här, det gjorde ont och det var, alltså så här, jag var ändå liksom, jag kunde minnas länge ont gjorde. Med Ville så minnas jag, alltså han kom ut och så klippte hon navelsträngen, så kom så, så gick jag upp och kissade och sen var ingen med det typ så.
Gud vilken underbar, shit. Jag vill ja, beställa var... en Ville förlossning om jag.
Ja men
får.
Det var faktiskt fantastiskt och just också att det var så lugnt, det var inte så mycket folk där, man byter ett par team när man är liksom där så här ett dygn. Men från liksom att Gustav, alltså Gustav har aldrig varit med om den där liksom någon länge, så han är alltid så här, när ska vi äta godiset eller alltså hur var det? Så här, för att det bara så här kommit bebis här, liksom så. Men det var faktiskt härligt på alla sätt och vis. Det är ju det.
Det låter helt magiskt.
Ja.
Men är du färdig, du sa det att du fick avsluta?
Ja. Men jag tänker lite så, men nu är jag fyllt 40 då. Det är ingen ålder idag. Folk födde barn tills de fyller 50.
Ja,
men jag tänker så att jag tänker att man ska ha så många barn man hinner se. Jag vet inte om man hinner se fler.
Mm.
För det är också så här, man kan tycka så här, men Rosa är stor liksom. Men hon har hela sitt tonårsliv framför, hon har sina behov. Vilma behöver jättemycket, hon är mitt vilda, arga, känslomässiga barn tänkte jag säga, men hon är liksom, hon behöver jättemycket mamma och liksom så. Och Ville är så här den snälla trean. Han har ju så många som älskar honom så här hejdlöst mycket. Men Jag vet inte hur det skulle få plats riktigt. Det känns som att jag är... Jag känner mig otroligt tacksam och nöjd och lycklig över de barnen jag har. Så att jag cravar liksom inte efter den fyra. Sen är det klart att man kan tänka sig spännande, hur skulle den kunna bli så här? Men det kan man ju tänka i all evinnerlighet. Mm. Och så tänker jag också att... Det finns en otroligt tillfredsställande tanke att det här är mitt gäng och nu ska jag förvalta det här i mitt liv liksom så. För man bara tänker så här, jag njuter av att inte vara i det här, ska jag ha ett barn till och när skulle det passa och hur skulle det vara och okej, jag måste ha sats om jag ska orka vara gravid igen och liksom, alltså så här, det njuter jag så mycket av att bara vara så här, men nu har jag de här.
Mm.
Och i mitt kontrollbehov då, så kan ju vad som helst hända i livet, men jag vet, alltså det känns som att jag sitter med facit i allt det där jag drömde om. Så.
Gud vad härligt, jag blir helt tårögd. Jättefint, tack.
Ja men det är härligt och det är så det känns.
Nu måste jag bara avsluta med att fråga vad du skulle vilja säga till den som är gravid nu eller som vill bli gravid eller som är på gång här nu liksom, om du har tips eller tankar till dem.
Ja, men jag tänker så här att för det första så önskar jag ju då alla att kunna vara, alltså jag önskar mig själv att jag ska kunna vara, tänka så här, det är som det är och det blir som det blir. Och liksom landa i den tanken och njuta av att vara gravid och tänka att det blir en bebis eller, och blir det inte det så blir det det sen liksom, så att så här, inte hetsa så mycket med det. Och sen så tänker jag bara att om man liksom, vilket jag tänker mellan min första och andra förlossning på något sätt, om jag hade kunnat ta det steget till att förstå så här, om jag bara slappnar av och andas och i det där, för det är så här, det är väl få gånger i livet man är så här, nu händer det. Och man får vara i där det händer och man fattar att det händer. Liksom. Och det är så coolt. Alltså, så här, och det, jag säger så här, men jag, om någon skulle säga så här, om du får föda till barn imorgon, då skulle jag säga så här, alltså gud vad roligt. Alltså, så här, mm-hmm. Det är att kunna ha liksom en positiv känsla för det. Sen fattar jag om man är rädd och liksom alltihop och så här, jag fattar det. Men vinsten av att få upp den där bebisen som man har längtat så mycket efter och väntat på och liksom, och få den där är det ju liksom så, det är ju det absolut bästa som finns. Det är ju enda gången i livet som man slipper jaga efter kärleken. Den är liksom omedelbar, sen så kan det ta lite tid när man fattar och förstår liksom alltihopa, men det är ju det som är så häftigt med barn, att det är bara kärlek.
Mm. Det måste jag också, förlåt nu hoppar vi lite, men jag måste bara innan vi slutar också, skillnaden där är att komma hem när du var 28 med en bebis kontra när du är 38 och får din tredje bebis. Vad skulle du säga är den största skillnaden?
Ja, men den största skillnaden mellan det är så här, alltså känslan när man kommer hem med sitt första barn är så här, nej men ni skämtar med mig, jag kan inte vara själv med den här bebisen. Alltså så här, det är alltid det som, alltså att man är så här, men någon ska väl ta den nu eller vadå, eller ska, liksom vadå, kan jag vara förälder? Till liksom att komma hem med Ville och vara så här. Jag minns så väl under hela graviditeten med Ville, så hade jag någon form av målbild. För det tror jag också är viktigt att skaffa sig. Jag tror så här, med Rosa så hade jag en målbild av att ha den där bebisen på bröstet. Liksom, så att så här, att, så. Och med Ville så hade jag en så tydlig målbild av att hur det skulle vara så här, ett par veckor efter förlossningen, att jag skulle ha liksom mina tre barn liksom i soffan hemma, så här, att jag lagade någon form av mat, vi kanske hade korkat upp någon rödvinsflaska och så här, det där lördagslugnet och att de skulle vara där och att det skulle vara det härligaste på något sätt. Och helt plötsligt så när man står där i den där målbilden så är det fruktansvärt härligt verkligen, att de är där. Så, jag kan fortfarande bli så där. Jag kan bli tårögd varje dag när jag tittar på mig. Alltså så här, tre barn är jäkligt många. Att det, är så här, det här är mitt gäng. Liksom, så. Och jag tror att det är att man är lugnare och säkrare när man kommer hem med liksom barn två och tre. Men jag tänker att med alla, för att orka med och klara av förlossning och allt det där, så är det viktigt med de där målbilderna.
Tusen tack kära Hanna för att du ville dela med dig av dina berättelser. Visst låter det helt fantastiskt det här med in med hakan, gör en sit-up och tänk på den här tampongen. Det tycker jag vi alla ska ta med oss in i förlossningsrummet nästa gång. Stort tack för det tipset Hanna. I nästa avsnitt möter vi Lisa Nylén. Och Lisa har 2 barn och 1 av dem födde hon i vatten. Och det är något som hon varmt vill rekommendera till andra. Och något som jag varmt vill rekommendera är att lyssna på just det avsnittet och typ alla andra avsnitt i Vattnet går-serien igen. Okej? Okay? Vi ses, ses gör vi kanske inte, men vi hörs verkligen jättesnart. Ha det toppen, hej då! Producerat av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.